Välkomna till 36:e avsnittet av 5 juli-podden med mig, Carl Andersson, och med Henrik Hax Alexandersson, bloggare för 5 juli-stiftelsen och EU-expert, får man väl säga.
Jo.
Och vad ska vi börja tala om idag, Hax?
Ja, det är nästan lite risk för att vi hinner bli inaktuella innan det här läggs ut, för att den här veckan så är det ju tänkt att det ska meddelas vilka som president Obama benådar innan han lämnar posten som USAs president.
Och då ska vi säga att det här spelar vi in tisdagen den 17 januari, är det väl?
Just det, på förmiddagen. Och det ryktas väl att det är onsdag egentligen som beskeden ska komma, men man vet aldrig.
För att det är på fredag som Trump tillträder.
Just det.
Klockan 18 svensk tid, läste jag.
Trump tillträder och Sverige ordförande för säkerhetsrådet samtidigt. Det kan möjligen gå fel, men det är en annan historia.
Men det är alltså imorgon eventuella benådningsbesked ska komma?
Eller idag, eller på torsdag.
Gud, vad spännande.
Och då har vi ju tre stycken bollar i luften här. Det första är ju då Chelsea Manning, före detta Bradley Manning, som är den soldat som läckte information till WikiLeaks, dels om vad som först gick i kriget i Irak och Afghanistan, The War Diaries, och den här filmen Collateral Damage, där man ser hur en amerikansk attackhelikopter skjuter sönder en grupp journalister. Sen så har vi då även ambassadtelegrammen som han läckte. Och ambassadtelegrammen är kanske det som amerikanska administrationen är mest förbannade på honom för att han läckte.
Alltså, men tror du? Det kändes ju inte som så jätteallvarligt jämfört med den här collateral murder.
Ja, fast liksom att det kommer ut hur man har pratat skit om liksom alla ledare i alla andra länder och att man liksom spelat dubbelt och haft en politik utåt och en annan politik i verkligheten, det är liksom det måste ha svidit ordentligt, men skitsamma vilket som är värst. Han dömdes i alla fall till 35 års fängelse för detta och har ju liksom lidit rätt svårt i fängelset med isolering och självmordsförsök och gud vet vad. Så man hoppas att presidenten kommer att benåda honom, och det är väl han som har störst chans att bli benådad.
Alltså, du tror det?
Ja, jag tror det.
Varför då?
Det kommer jag strax till. Mm. Därför att om vi tittar på nästa man till rakning så är det ju då Edward Snowden, alltså NSA-whistleblowern som just nu sitter fast i Moskva. Och i hans fall så tror jag att amerikanska regeringen är mer förbannad på honom än på Manning faktiskt. Och när det gäller Snowden så är ju hela the deep state i uppror anser att han borde ja, det finns ju någon till och med någon som anser att han borde dödsstraff. Så att i det fallet så då tror jag inte fullt lika mycket på benådning, men man kan ju alltid hoppas.
Så du menar att det som Manning läckte och det som Snowden läckte skilde sig åt ganska mycket?
Ja. Manning läckte ju information om sånt som hade, alltså vad som hade skett i krig och vad man hade haft för sig på ambassaderna. Snowden läckte ju information om massövervakningen och hur det underrättelseindustriella komplexet fungerar.
Alltså hela själva grundpelaren för hur allt fungerar,
ja,
på NSA och i USA.
Exakt. Så att av de två så tror jag nog att Manning har störst chans. Sen finns ju då dessutom en joker i leken här, nämligen Julian Assange, WikiLeaks grundare, som då sitter och häckar på Ecuadors ambassad i London. Och han har då lite småfräckt gått ut och sagt att om Manning, som var WikiLeaks källa, om Manning blir benådad så kan Assange tänka sig att komma till USA.
Oj då. Ja, för att Assange kan ju inte benådas, för han har ju inte dömts till något eller är inte efterlyst för något.
Man har haft lite prejudikat på sådana saker förut, där man har liksom så här benådat i förväg.
Aha, okay.
Men Assange räknar väl kallt med att den nya amerikanska presidenten gillar WikiLeaks.
Fast det där är ju lite kluvet, för att Trump kanske gillar WikiLeaks för att WikiLeaks läckte saker för Hillary Clinton, vilket hjälpte Trump att få segern.
Mm.
Men samtidigt så tycker väl Trump att Julian Assange och WikiLeaks har läckt saker som skadar amerikanska intressen.
Det vet man aldrig med Trump.
Okay. Nej, det kan ju ingen veta givetvis.
Ja. Så att där har vi en sak då på presidentens dagordning för den här veckan.
Mm.
Om vi tittar tillbaks på veckan som gick, så har president Obama skrivit under executive order nummer 12333.
Executive ward.
Order.
Vad är det för
order.
Något? Order.
Det är när man inte tar sig tid med lagstiftning och de demokratiskt valda organen, utan istället så bestämmer presidenten att någonting ska vara på ett visst sätt. Och i det här fallet så är beslutet att den information som NSA samlar in och blivit hårt kritiserade för, att den nu ska kunna delas till ännu fler myndigheter.
Okej, och det är något som presidenten bestämmer då? Utan att någon annan behöver lägga sig i?
Han har kunnat göra det. Det om Obama.
Mm. Du skrev på din blogg här i veckan någonting om att Apple borde... Ja, de borde understödja kryptering i sina mailprogram på ett bättre sätt än vad de gör idag.
Ja, folk som använder Apples mail eller Thunderbird eller motsvarande.
Till exempel du och jag.
Ja, precis. Och har Apples nya operativsystem som heter Sierra. Då visade det sig att den här pluginen för krypterad e-mail som kommer från GPG, den har då inte fungerat. Och så har det nu varit länge, ända sedan det här sista operativsystemet släpptes, och det är ju många månader nu. Och det har då visat sig att GPG-folket har en del problem med det här, därför att de är tvungna att göra väldigt mycket reverse engineering eftersom en del saker ändrats i grunden i Apples operativsystem.
Okej, de måste själva förstå hur operativsystemet funkar.
Ja, precis. Och det här leder ju då till att en massa människor står utan fungerande kryptering. Det finns en workaround, men då måste man hålla på och duttla.
Ja, jag lider ju också av det här. Man måste öppna mejlet den krypterade delen av mejlet i texteditorn, och så kan man högerklicka och välja services, decrypt to new window, och samma procedur då om man ska kryptera någonting. Och jag vet att jättemånga av våra lyssnare gör alltid så här och tycker inte att det är något problematiskt alls. Men det inverkar något enormt för hur gärna och enkelt man kan kommunicera.
Ja, precis. Kryptering måste ju för att slå igenom vara enkelt. Och det är ju som ofta i de här frågorna, att det är en fråga om användarinterface. Mm. Det finns tekniska lösningar, men de måste vara användarvänliga också. Vanligt folk ska vilja kunna använda dem.
För annars kommer inte de här säkerhetsåtgärderna spridas till vanligt folk, till vilka jag räknar mig själv.
Och min poäng här var att Apple borde gå in och hjälpa GPG-folket med den här uppdateringen. Därför att dels så innebär ju detta att de som känner till detta i tid inte uppdaterar till Apples senaste systemprogramvara. Människor som har köpt nya fina Apple-datorer som den där med Sierra, de får det här problemet. Och plus att människor som då tycker att kryptering är så viktig så att det är deras främsta prioritet, de kommer ju välja andra datorer och operativsystem än Apple. Så därför ligger det i Apples eget intresse att hjälpa GPG att fixa det här så snart som möjligt.
Ja, i synnerhet eftersom av rent affärsmässiga intressen, eftersom Apple har slagit in på den här vägen att de vill skydda sina användares integritet och så vidare.
Ja, precis.
Ja, nej, det borde ju vara väldigt rimligt om de antingen hjälper GPG-folket eller inför något eget. Det skulle ju se bättre ut om de hjälper, eftersom det är öppen källkod. Så det ska ju inte tas i beslag av Apple.
Nej,
så att säga.
Exakt. Och vore Apple riktigt smarta så skulle de ge GPG-folket en slant för att sköta det här. Mm. Och sen inkorporera det automatiskt från början i sitt operativsystem.
Verkligen. Jag skulle vilja sticka emellan här nu så här efter 10 minuter och bara säga till alla som lyssnar på det här som en podcast att vi filmar också det här. Jag säger det nu istället för i slutet av avsnittet, så det är bara att gå in på YouTube och söka på 5 juli eller 5th of July Foundation, så kan ni också se oss, och då lägger vi också in lite nyhetsgrafik så att alla namn och sånt som vi säger kan ni då se tydligt hur de stavas. Och därmed går vi över till nästa ämne.
Just det. Vi har ju talat tidigare om att EU-domstolen har bestämt sagt nej till datalagringen, till datalagringen. Alltså lagringen av uppgifter om alla svenskars alla telefonsamtal, sms, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner.
Mm. Ja, de läxade upp den svenska tolkningen av lagen, kan man väl säga.
Precis. Det gjordes en sammanställning här, och det visar sig att Sverige är ju inte det enda landet som skiter i, eller vill skita i, eller försöker skita i vad EU-domstolen har att säga här.
Mm.
För att datalagring kan då återfinnas såväl i britternas Snooper Charter, Tysklands, nu ska vi se här, International Communications International Gathering Act, knöligt namn,
mm,
och fransmännens International Electronic Communications Law.
Okej, så vi har tre europeiska stormakter som filar på sina egna lagar här.
Ja, eller redan har infört.
Mm.
Snooper Charter är ju klubbad, fransmannens lag är klubbad, och den tyska lagen, är den klubbad den?
Ja, jag tror att den är det. Jag tror att när jag tänker efter, du länkar ju till en bra artikel som sammanfattar det här, och jag tror att alla de här tre lagarna klubbades igenom av parlamenten under hösten 2016.
Du fuskar, du läser länkarna. Och det här är ju då upplagt för ett större bråk naturligtvis. Så att ja, där får vi helt enkelt se vad framtiden har att bjuda. När det gäller britterna så kan väl de då möjligen komma undan genom det faktum att de håller på att försöka lämna EU.
Just det.
Men både när det gäller Tyskland och Frankrike så är ju de sådana centrala länder i EU. Det är ju de få länderna som är EUs kärna egentligen.
Mm.
Och att de skulle börja sätta sig över EU-domstolen, det är ju principiellt jävligt anmärkningsvärt.
Ja, och i Tysklands fall så har ju Merkel uttalat sig i motsatta ordalag bara för några år sedan efter Snowden-avslöjandena. Hur som helst, jag läste också att Tysklands och Frankrikes lagar, de skiljer sig lite åt vad gäller till exempel ekonomiskt spionage eller industrispionage, där den tyska lagen explicit förbjuder det.
Mm-hmm.
Men den franska lagen explicit tillåter det.
The sneaky French bastards.
Mm.
Det är också intressant i så fall. Därför att tyskarna har ju avslöjats med fingrarna i kakburken när det gäller ekonomiskt spionage. Av de här miljonerna, många, många miljoner sökträffar som finns från tyska BND:s, alltså tyska motsvarigheten till FRA:s spaning, som går vidare till NSA, så har det visat sig att det finns mycket information om europeiska företag och europeiska industriprojekt. Så att då, även om den nya tyska lagen förbjuder det, så visar det sig att de håller ju ändå på med det.
Ja, där ser man. Och förresten så fattade jag äntligen det här med selectors, som vi har pratat om tidigare, eller keywords, som det heter i den tyska lagen. De används ju tydligen på det sättet att om man har en lista över keywords, då är det tydligen så att det är bara den trafik som innehåller de här nyckelorden som man lyssnar på. Och det andra ska filtreras bort.
Mm.
Så det är därför nyckelorden är så viktiga.
Ja, ja. Men en selektor kan också vara ett IP-nummer eller ett telefonnummer eller någonting sånt.
Aha, okej.
Okay. Så det är alltså en sök...
Det kan vara nästan vad som helst. Ja.
Ja.
Och då förstår man ju också risken med att om det finns hundratusentals selektorer...
Ja.
Okej, varje IP-nummer är ju unikt, men man kan ju lägga in ett ord som och som en selektor. Då får, får man ju nästan... Alltså, jag vet inte hur det där funkar.
Nej, men... det finns ju en lista på liksom hur många selektorer som helst. Ja. Det är många, många, många tusen.
Mm.
Så det är intressant. Man kan ju undra liksom om det finns någon selektor som fångar upp buzzwords som vi säger. Som en stackars NSA är tvungen att sitta och lyssna på vår podcast.
Ja, men alltså om det finns hundratusentals nyckelord och selektorer, då måste väl NSA och terrorism och allt, alltså vi, nästan allt vi säger är väl
pling,
selektorer.
Pling, 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 pling. Ja, deras datorer lyser upp som flipperspel.
Mm. Då går vi vidare till en väldigt intressant, jag vet inte om man ska kalla det en spaning, men det är ju så här att EDRI, European Digital Rights, de la ut en bloggpost om vad som kommer hända under 2017 och vilka ämnen de kommer fokusera på.
Just det. Och på den listan så har vi då till att börja med persondataskydd. Och där har ju då EU antagit en ny dataskyddsreglering och ett direktiv som handlar om dataskydd vid... När det gäller de rättsvårdande myndigheterna.
Just det var två stycken grejer som gick igenom under förra året. Och det ena var en förordning, eller vad heter det? Och det andra var en direktiv.
Regulation.
Regulation är förordning på svenska, eller?
Det är det.
Det är väl strikta juridiska termer på
precis.
Svenska. En förordning och ett direktiv.
Ja. Och förordningen gäller då dataskydd i allmänhet och direktivet gäller dataskydd när det används, när det gäller saker som rör polisen och underrättelseverksamhet och sånt där.
Mm.
Men i vart fall, den här diskussionen är ju då inte över ännu. Dels så handlar det om att om kommunikation när vi lämnar ut data till andra länder. Och där har vi ju berättat förut då om hur data som går från EU till USA tidigare skyddades kom in under det så kallade Safe Harbor-avtalet som innebar att man skulle respektera europeiskt dataskydd. Men det gjorde amerikanerna inte alls. Och läckte bland annat information till NSA och till kommersiella intressen. Till andra kommersiella intressen. EU-domstolen ogiltigt förklarade det och istället så kom då i all hast det framförhandlade EU-USA Privacy Shield och den lider i princip av samma brister som den föregående lagstiftningen som blev ogiltigt förklarad, så även Privacy Shield är nu på väg till EU-domstolen och kan förväntas bli ogiltigt förklarad. Och det här är naturligtvis en väldigt het fråga för att dels har vi principfrågan om persondataskydd. Men sen så är det ju också som så att amerikanska företag är ju då oerhört intresserade av att få den här frågan i världen. Och exakt hur det här kommer att lösas det vet jag inte, men det är ju uppenbart att många amerikanska företag har insett att data om europeer lagras enklast i Europa. Så det är många som bygger datacenter här, till exempel Facebook.
Okej, det är delvis därför alltså.
Ja, bland annat.
Men alltså Safe Harbor och Privacy Shield, det är ju i grunden bra grejer som ska skydda oss medborgare från att amerikanska företag använder våra persondata på fel sätt.
Ja.
Och ändå så ska folk hålla på och anmäla det till EU-domstolen. Vad är problemen då?
Problemet var ju att för det första, USA sket, amerikanska företag sket i vad som stod, vad som föreskrevs i Safe Harbor-avtalet.
Men då var det ju inte fel på själva avtalet, eller?
Dels sket de i det, men sen så var det ju dessutom som så att det fanns formella brister i det. Det var inte tillräckligt heltäckande. Mm.
Det var lite klantigt skrivet,
ja,
helt enkelt.
Det var det. Det var skrivet väldigt mycket efter lobbyisternas önskemål. Vilket då även gäller Privacy Shield. Så att det där kommer säkert att vandra vidare upp i EU-domstolen. Och i EU-domstolen kan det ta tid, så frågan är om det blir i år eller nästa år vi kommer att få se något utslag om det.
Och sen finns det något som heter e-privacy-direktivet som är lite kopplat till det här, eller?
Just det. Jag har faktiskt inte hunnit läsa in mig speciellt mycket på än. Men det handlar alltså väldigt mycket om möjligheten till spårning och informationsfrihet på nätet. Och där kom EU-kommissionens förslag den 10 januari. Så att det har precis kommit upp på bordet och vi får säkert anledning att återkomma till det. Nästa punkt här på Edris lista gäller övervakning. Och då är det framförallt två frågor som kommer att finnas i framkant om man får tro Edris spaning. Det ena är frågan om kryptering som vi har berört många gånger. Och där vet vi ju då att det händer saker i EUs ministerråd som vi inte får veta exakt vad det är som händer. Men det är uppenbart som så att EUs ministerråd, alltså medlemsstaterna, de vill kunna komma runt till exempel krypteringen i WhatsApp och Signal och Telegram och sådana här.
Just det, där har ju Tyskland velat ta sig in och de skulle väl lägga 150 miljoner på att försöka avkryptera WhatsApp med flera.
Samtidigt så finns det ju då ett starkt principiellt stöd från EUs andra institutioner, dataskyddsmyndigheten, även kommissionen och parlamentet, om att kryptering är något bra och värdefullt.
Okay.
Så att vi får se vad som händer där. Det finns ju alltid en möjlighet för ministerrådet, om de inte får med sig parlamentet och kommissionen på att knäcka eller förbjuda kryptering, att alla medlemsländerna gör det var för sig istället.
Just det, emot EUs.
Precis. Det är det gamla vanliga sättet för ministerrådet att köra över alla andra.
Okay.
Alla medlemsländer råkar av en ren händelse göra det samtidigt ändå.
Mm.
Trots att de andra organen i EU säger nej.
Okay. Men det var också inom området persondataskydd då?
Ja, övervakning.
Aha, okay.
Förfaller väl det under. Ja. Och där kommer även en diskussion att bryta ut när det gäller utbyte av underrättelseinformation och insamlad polisinformation. Dels när det gäller förhållandet mellan medlemsstater. Grundprincipen som man vill ha är ju att alla ska ha tillgång till allt. Därför att man är en europeisk union och alla är tillsammans och hej och vi ska titta på era hemligheter så får ni titta på våra. Vilket möjligtvis inte är så lyckat. Speciellt då med tanke på att det finns länder där ordningsmakten är tämligen korrumperad och illa fungerande.
Mm.
Och sen så finns ju även då diskussioner om utbyte av information med tredje land.
Okay.
Läs USA. Så där kommer vi att få en hel del diskussion. Nätneutralitet är väl något som kommer att diskuteras också. Jag ser inte så mycket konkreta saker på den här listan mer än att Edrik tänker kampanja för nätneutraliteten. Den som vill sätta sig in mer i den frågan är välkommen att lyssna på vårt specialavsnitt om nätneutralitet.
Just det.
Där vi diskuterar och även problematiserar frågan en hel del.
Mm, tillsammans med vår gäst Oskar Svarts.
Precis.
Där går vi verkligen på djupet. Jaha, men de kommer följa nätneutralitetsutvecklingen då. Och Edri, de var ju väldigt nöjda med hur nätneutralitetsregleringen som EU kom med förra året. De var nöjda med hur reglerna där var formulerade. Det var ju BEREC,
ja,
reglerande myndigheten, som hade kommit med regelförslag.
I stort sett. Sen har vi då nästa fråga som kan bli stor under året, och det är ju då upphovsrätten.
Mm.
Och där finns ju väldigt många olika saker. Till exempel kommer ju hela den här frågan om länkar och rätten att länka in.
Just det, och den här berömda artikel 13 som Julia Reda kritiserade så mycket, som handlar om, ja, det är väl den som handlar om när man laddar upp material, att att internettjänster skulle tvingas filtrera allting som användarna laddar upp och kolla om det är upphovsrättsskyddat.
Precis. Vilket ju kommer att göra tjänster som Facebook och G+ och Twitter i princip omöjliga. Därför att nästan allting man länkar till där, artiklar och bilder och sånt som läggs upp, faller ju under någon form av upphovsrättsskydd idag.
Ja, nu pratar du ju om den andra punkten där, att man måste ha tillstånd från de man länkar till eller något sånt.
Ja, men alltså att om Facebook måste filtrera allting, hur vet de vad som är upphovsrättsskyddat? Och då blir det ju till början med att man måste upprätta något stort register över bilder som bilder och artiklar,
ja,
som någon har sagt att det här får ni inte lägga upp, och så måste allting köras mot det här registret innan det kan läggas upp.
Och sen är de ju väldigt grova, såna här automatiserade filter, eftersom det finns ju undantag från upphovsrättslagen. Man får ju göra parodi, man får göra satir, man får citera. Den amerikanska lagen till exempel har ju väldigt stora undantag för just citaträtt. Och den svenska också. Och sånt skulle ju också fastna i sådana här filter.
Det är det som kallas för fair use. Och det där är ett annat stridsområde när det gäller EUs nya upphovsrättslagstiftning. Därför att som den står skriven idag så lämnar det inget direkt utrymme för fair use.
Nej. Okej. Är det allt det här som kallas för copyright-paketet?
Ja, det kan man väl kalla det om man vill.
Och det är något som EU har hållit på med länge nu. Är det kommissionen som håller på att ta fram det här?
Ja, det är kommissionen som tar fram förslag, och det har man gjort och det ligger där. Sen ska alla andra lägga sig, och det här ska bollas mellan parlamentet och medlemsstaterna i rådet.
Och hur länge ska de hålla på med det?
Ja, praktiskt sett så kan man hålla på flera år. Men
ja, det är härligt.
Men det tycker jag faktiskt är bra, att man kan hålla på rätt länge så att man får bra lagstiftning. För att ett problem i EU nu för tiden är ju att man ofta kör förenklade förfaranden. Där man istället för att dra det genom de demokratiska organen tills man har något man är nöjd med, så låser folk in sig i ett rum och gör upp.
Just det, den berömda trialogen, va?
Just det.
Och då har representanter från parlamentet redan sagt att okej, det här kan vi gå med på. Och då litar parlamentsledamöterna på det.
Ungefär så, ja.
I värsta fall då.
Ja.
Nu börjar du hosta alldeles för mycket här, Hax. Jag tror vi är klara för idag.
Ja, på återhörande nästa vecka.
Ja, och om ni har något att säga så skicka ett insändarinslag på max en minut till carl@5july.org. Och då hörs vi nästa vecka.
Ja.
Hej då.
Ha det gott. Hej.